Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen, vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
I det här avsnittet får vi lyssna på helt fantastiska människor och deras start i livet. Hur de har kommit dit de är, vad de har lärt sig för lärdomar, men framförallt också hur de började allting. Sjukt intressant avsnitt, hoppas du gillar det här. Är det så att du gillar det, får jättegärna slänga in 5 stjärnor på iTunes eller plattformen. Du får dela det, du får jättegärna tagga mig. Ja, visa din uppskattning, så vore jätteschysst. Hoppas du gillar det här, nu sätter vi igång.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Första personen vi ska lyssna in är vår kära vän Björn Attiko Lindeblad, som var buddhistisk skogsmunk i de thailändska djunglerna i 17 år. Och det här han ska prata om nu, han är så otroligt vis, han är så otroligt intelligent, han har varit med om så otroligt, otroligt mycket. Det är när man kanske inte mår som allra, allra bäst. Man har tuffa saker framför sig, man har tuffa beslut som man ska ta. Så kan de här minuterna vara lösningen och ett väldigt bra verktyg för det. Så att lyssna på de här, och jag skulle nästan råda er att stanna efter de här 4 minuterna, fundera lite grann på vad han sagt och fundera på, är det här någonting som du kan ta till dig eller applicera in i ditt liv just nu? Så att lyssna in det här. Jättefint.
Jag låg i soffan en söndag i maj. Det var 2 månader kvar till jag skulle liksom kliva in i den nya rollen. Söndagsångesten slog till. Oro över möten och rapporter som skulle genomföras under veckan. Jag hade nyligen läst en bok som hette Zend och med Z, Zend och konsten att underhålla en motorcykel. Jag förstod väl typ 15% av vad som stod i den boken. Men den handlar inte mycket om zen-buddhism som man skulle kunna tro av titeln. Men bland annat så presenterades idén att det är i oss människor som är stilla, som inte är fullt av tankebruset, det är värdefullt. Och den här idén intresserade mig, för jag var klok nog att förstå att oj, mycket av vad jag upplever som svårt i livet, det handlar inte om andra människor och omgivningen, det handlar om mina tankar som gör det, ställer till det för mig. Så jag låg i min soffa, vände uppmärksamheten inåt, la märke till att tankarna lugnade sig en smula, de här stressade, oroade tankarna. Och i det här relativa lugnet, det var inget storslaget lugn, men det var liksom relativt sett så blev det lugnare. Och ur det här lugnet så steg en ingivelse som ungefär tyckte säga, det är dags att gå vidare. Först blev jag lite skraj. Jag hade inte riktigt vågat tänka den tanken innan, fastän jag hade känt på handel så att jag inte riktigt var i min miljö. 15-20 sekunders känslomässig berg- och dalbana. Men det kan ju inte, vad ska folk säga? Ja, men vadå, det är ju mitt liv. Ja, men det, hur ska jag klara mig, vadå? Jag klarar mig alltid, du vet. Ja, nej, ja, nej. Och så efter 20 sekunder ungefär bara, yes, så här får det bli. Och det var lite nytt för mig. Normalt sett var jag en person som brydde mig lite för mycket om vad andra tyckte och tänkte om vad jag gjorde och sa. Och här så hittade jag någonting djupt i mig själv. Det var som att hela jag talade till mig. Jag kunde lyssna till hela mitt inre. Och då blev jag väldigt trygg i beslutet. Normalt sett så hade jag svajat rätt mycket när jag blev ifrågasatt. Men det gjorde jag inte här. Knackade på chefens dörr 2 dagar senare och sa, det blir inte som vi har tänkt oss. Flytta hem, hitta boende. Stod och diskade på Långedags värdshus 4 veckor senare. Och du vet, kyparna kommer in och övertalar nya diskaren svenska eller en sån resa. Men för mig var det här ögonblicket stort. Därför är det egentligen första gången som jag verkligen lät ett livsbeslut komma ifrån hela mig. Mm. Och där blev jag förvånansvärt trygg i det beslutet. Och det är någonting jag skulle vilja förmedla till de som lyssnar på den här podden. Att om du går och grunnar på stora livsbeslut, så se till att du är beslutsför. Är du orolig, stressad, har bråttom, då är du inte beslutsför. Grunna på det och släpp det. Och en stund när allting lugnar sig en smula, vare sig det är en promenad, ute med hunden, efter sex, efter en fysisk ansträngning, i trädgården, whatever, liksom, när du känner att oh, nu finns det lite fri kapacitet inombords, nu känner jag mig inte så pressad liksom, eller hunsad, då finns det möjligheten att lyssna på en lite djupare röst inombords och se vad som kommer. Och det för mig hade varit jätteviktigt. Det är så jag rör mig genom mitt yrkesliv nu då. Jag bara liksom går till magkänslan, om du vill. Är det här något sammanhang som jag vill verka i? Är det här en person jag vill samarbeta med? Och det har funkat jättebra. Jag kallar den här rösten intuition. Du kan kalla den vad du vill. Men jag vill bara slå ett slag för den visaste delen av oss. Den behöver lite lugn och ro för att göra sig hörd. Den talar inte lika högt som egot. Mm. Och jag upplever att det finns lite olika röster, även om kanske inte alla som hör dem som en röst, men en känsla kanske för många. Mm. Mm. Och när vi tar våra viktiga beslut från den platsen, så då, liksom, då hittar vi lite mer inre trygghet. Vi är inte så beroende av vad andra ska tycka och tänka. Och på något sätt så behöver vi inte tänka fram och baklänges i alla evigheter innan vi bestämmer oss, utan vi kan agera lite mer flyhänt och flexibelt och svara an på livet medan det händer. Istället för alltid behöva gå iväg och grunna liksom. Mm. Och det känns bara rätt, tycker jag.
Nästa spännande gäst som ska berätta om sin start och hon lyckades från början är Andra Farar, hon som har Börshajen. Och det här är också en väldigt spännande, intressant historia där ni får reda på exakt hur hon började, inga pengar alls, till att vara, ja, miljonär.
Jag har ju egentligen aldrig haft någon plan att börja investera, utan under tiden som mina föräldrar jobbade så mycket som de gjorde, så såg jag också att ekonomin hemma var inte på topp. som egen företagare så tror väldigt många att man tjänar väldigt mycket pengar. Det kan jag säga nu när jag själv är entreprenör. Man är aldrig rik, utan oftast så är man fattig första åren. Och det här var ju någonting som mina föräldrar också gick igenom.
Vad jobbar de med?
De drev restaurang.
Vad för restaurang var det?
Det var typ så här grekisk kolgrill.
Tzatziki.
Ja, precis. Såna här kebab och kycklingspättar med. Så jag hatar den maten nu. Det är för jag har ätit den så mycket. Men hur som helst, vi hade det ganska dåligt ekonomiskt. Och vi var ju aldrig några som bodde i någon fin hus eller radhus eller bostadsrätt, utan vi bodde i hyresrätt. Vi hade aldrig varit på någon semester, hela familjen. Mina föräldrar jobbade jättemycket, och problemet var att ekonomin gjorde så att det blev väldigt mycket konflikter hemma. Och jag visste ju någonstans att hade vi pengar, skulle vi ha pengar, så skulle vi kunna lösa väldigt mycket av våra problem. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra för att få pengar. Och vid det här laget var jag runt 13-14 år. Det jag gick runt och hoppades på var ju att jag skulle vinna 10 miljoner på Triss. Men det hände ju aldrig. Men man ska aldrig tappa hoppet. Men jag lärde mig att man kanske kan ta saken i egna händer och försöka tjäna pengar. Men hur lönesparar man till? Och mitt mål då var att jag var fast på 10 miljoner. Jag vet inte varför, men jag ville bara ha 10 miljoner. Det var en siffra som satt i huvudet. Det var det enda jag tänkte på. Jag ville inte ha en eller två eller tre. Jag ville ha 10 miljoner. Det var liksom
10 mil.
Exakt. Och jag visste inte hur jag skulle göra. Hur lönesparar man till 10 miljoner? Det går inte. Omöjligt. Det skulle ta 10 miljoner år. Vad kan jag annars göra? Råna en bank? Ja, fast då hamnar jag i fängelse. Vad kan jag annars göra? Jag vet inte. För att vi hade ju inte lärt oss någonting om det här i skolan. Jag hade ingen i min omgivning som höll på med det här.
Råna banker måste du ha haft.
Råna banker hade jag, men inte aktier.
Nej, inte aktier. Det är lättare att gå på det spåret egentligen. Där är det mer kunskap.
Jag hade mer kompetens i omgivningen. Men så jag visste inte riktigt att aktier var någonting som man kunde hålla på med eller köpa. Jag hade ingen aning om vad det var. Så vid ett tillfälle så googlade jag, hur blir jag rik? För det hade skett en incident hemma, det var konflikter igen, och jag kände mig så desperat. Så jag satte mig vid datorn och jag googlade bara. Jag slängde bara ut frågan, hur blir jag rik? Jag vet inte om du någonsin har känt den här frustrationen så här. Och Google känns som att det har svar på allt. Slängde ut den frågan, och av alla forum man kan hamna på så hamnade jag på Flashback. Och då var det någon som hade skrivit så här, men vill du tjäna pengar, köp aktier. Vad är aktier, tänkte jag. Och jag fattade ingenting. Så jag stängde bara ner det. Vid ett annat tillfälle, bara några veckor fram, så hörde jag min pappa och hans kompis prata om det. Och då hade hans kompis köpt, jag tror att det var Ericsson-aktier. Och köp de här, sa han till min pappa. Nej, sa min pappa, det här är bara bingolotto. Det är skitsnack. Jag kommer inte lägga mina besparingar på det här. Men då tänkte jag så här, men vänta lite nu. Jag har hört det här begreppet någonstans, men jag kunde inte riktigt koppla det. Så jag googlade det, och av någon anledning så hamnade jag i exakt samma forum som jag hade varit i några veckor tidigare. Och då kände jag så här, men det måste ligga någonting i det här. Jag kanske ska kolla upp det vidare. Så jag började läsa på lite och försöka googla mig till vad det var, men jag fattade ingenting. Absolut ingenting. Det var väldigt många svåra begrepp, och jag som 14-åring fattade inte ens vad liksom värdepapper var. Vad är det för någonting? Men
vad är värdepapper för något?
Alltså värdepapper kan
Nej, men alltså vad är det för någonting?
Ja, men det kan vara aktier. Det kan vara
ett värdepapper är något papper som är värt något, kan man säga det så.
Jag tror det. Nu när jag tänker efter så vet jag inte hur man definierar värdepapper.
Nej, men det är alltså aktier.
Ja, det kan vara olika typer av.
Ett papper som har ett värde.
Ja, ett papper som har ett värde. Nej, men och det jag gjorde var ju att någonstans så förstod jag att det låg någonting i det här. Om jag hade hört det på så många håll under så kort tid, så kanske det var någonting som var sant. Så jag började kolla upp det, förstod absolut ingenting. Det tog ett år, jag läste böcker, jag kollade YouTube-klipp. Jag gjorde precis allt jag kunde göra, bara för att försöka få en förståelse för det här. Men det var så svårt. Och till slut så lärde jag mig faktan. Jag kunde rabbla upp vad det här var, men jag förstod inte det. Så ett år senare, då var jag runt 15-16 tror jag. Då tog jag första steget och då köpte jag min första aktie. Det var ett bolag inom stålindustrin. Gick väldigt bra. Gick upp med 30% på ungefär 4 månader. Jag sålde av det och kände mig odödlig. Jag kommer aldrig behöva vara fattig, tänkte jag. Om det är så här lätt att tjäna pengar, varför ska man jobba? Varför ska man göra någonting annat? Varför köper man inte bara aktier? Och jag fick lite för mycket hybris. För kort därefter så förstod jag att jag var inte alls odödlig. Och jag förlorade alla de pengarna.
Hur mycket var det då?
Det var runt 20 000. Och det var pengar jag hade samlat på mig för födelsedagar och jul och mormor och morfar.
Det var jättemycket pengar för dig då, ja.
Det var jättemycket pengar. Jag tänkte som 16-åring. Och mina föräldrar visste inte att jag gjorde det här. Så det var pengar som jag hade lagt undan i 6-7 år. Och jag var en väldigt, väldigt duktig sparare som liten. Jag är ganska duktig på att spara nu också. Men jag höll i varje krona. Och varje vecka när vi fick veckopeng, då köpte ju mina småbrorsor godis för det. Jag la ju undan det.
Och köpte aktier för det sen.
Och köpte aktier för det sen. Och blev av med allt det sen. Så det som hände var att jag fick lite av en blodtand. Jag fick mer smak för det här och jag tyckte att det var kul. Och jag hade ju sett att det gick att tjäna pengar på det. Men jag behövde bara klura ut hur man gjorde. För uppenbarligen så var det inte så enkelt som jag trodde. Utan jag hade bara haft tur första gången. Och då började intresset på riktigt.
Nu får vi lyssna in hur Annie Lööf blev Centerpartiets partiledare. Från start till där hon är idag.
Först och främst så kom jag ju in i riksdagen 2006, då var jag 23 år gammal och var då Sveriges yngsta riksdagsledamot. Det var ju en stor förändring i mitt liv. Jag var ju då student, levde på CSN-bidrag i Lund, bodde i studentlägenhet där och blev ju personkryssad in som en av 6 i landet.
Vad är personkryssad för något?
Jag var ju 2 på listan. Och i Jönköpings län hade man ju bara en riksdagsledamot, alltså 1:an satt i riksdagen och 1:an skulle ju komma in i riksdagen. Men så finns det ju en möjlighet att sätta ett kryss framför namn på en riksdagslista och jag fick så pass många kryss att jag kryssade mig förbi 1:an. Så hon då tyvärr fick lämna riksdagen och jag tog hennes plats i riksdagen istället. Och det var ju många som inte trodde på mig där. Jag minns särskilt en äldre man som var ganska raljant, de är ofta det, som förklarade för mig att jag fick inte bli så ledsen nu om jag inte kom in. Du är ju inte så känd och du är ju ung och liknande. Och sen så knöt jag näven i fickan och kände att jag ska nog visa dig. Men det trodde jag inte att jag skulle lyckas med faktiskt där, för att precis som han sa så hade jag ju oddsen emot mig, för att man vet att är man kvinna, är man ung och är man utanför storstäder så finns det en mindre benägenhet i att faktiskt komma in på personkryss. Det hade man liksom forskat på då sen man införde det här 1998. Men ändå så lyckades jag ta mig förbi och komma in i riksdagen 2006. Så det gjorde jag då, så jag lämnade studentlivet i Lund, flyttade halva bohaget till Värnamo, för man skulle ju bo i sin valkrets. Det var i Jönköpings län. Och sen så flyttade jag också halva bohaget till Stockholm och till riksdagshuset. Jag var riksdagsledamot under 5 år. Satt i konstitutionsutskottet. Det var jättebra, för då fick jag användning av min juridiska utbildning. Jag slutförde min juristexamen. Jag tog ut min examen kvällen innan jag presenterades som Centerpartiets nya partiledare. Så att jag var nere i Lund, gick fram med min examensuppsats, fick den opponerad och sen opponerade jag på en annan uppsats och klarade då min juristutbildning. Och sen tog jag tåget upp från Lund till Stockholm då. Det var nog idag tror jag, för 5 år sedan.
Kul!
Ja, faktiskt.
Roligt.
Och för idag var presskonferensen tror jag det var. Och blev då presenterad av valberedningen som deras huvudkandidat då till att bli partiledare för Centerpartiet. Så att när jag blev det så var det ju... Det var ju väldigt många känslor. Dels hade jag ju den här politiska erfarenheten under 5 år, trots att jag var så ung då. Jag var ju 28 år när jag blev partiledare.
Otroligt ungt.
Ja, det var ju det. Och, men samtidigt så hade jag ju en, var jag ju den mest politiskt erfarna av de tre kandidater som hade ställt upp. Jag hade varit vice gruppledare, jag hade suttit i konstitutionsutskottet, jag var Centerpartiets ekonomiskt politiska talesperson vid den tiden och hade byggt upp en plattform. Och när jag blev partiledare då i slutet av september så visste jag ju att i samma veva så skulle jag ju också ta plats i regeringen. Så från idag för 5 år sedan och de kommande veckorna tills att jag blev vald så satt ju jag och planerade vilka skulle bli mina centerministrar i regeringen. Hur skulle de staberna se ut med, det är ganska mycket medarbetare. Mitt installationstal som partiledare skrev jag på och det var en ganska hektiska, omtumlande veckor i mitt arbete. Jag valdes i Åre till partiledare och sen under en helg och sedan på torsdagen då när det är regeringssammanträde så blev det då beslut att jag skulle bli Sveriges nya näringsminister. Och sedan var det ju fullt ös. Men man ska komma ihåg att det året var väldigt omtumlande för mig. Rent personligt. Jag har ju berättat att jag gifte mig bara någon månad eller en månad innan. Jag tog ut...
Man får lugna sig din man där lite grann.
Ja, precis. Och jag tog ut min juristexamen dagen innan presskonferensen. Men det som ändå påverkade mig allra mest, det var att mina båda svärföräldrar gick bort under det här året också i cancer. Och min svärmor gick bort bara 5 dagar innan vårt bröllop. Så det var ju ganska känslomässigt jobbigt under det här året. Så att när det blev jul där efter några månader som näringsminister och ny partiledare. Saab hade gått i konkurs. Det var ganska mycket krishantering. Det var ekonomiskt svåra tid i Sverige. Företagsnedläggningar, hög arbetslöshet och liknande. Och jag hade varit ute rätt mycket där. Så var jag rätt slut faktiskt den julen. För dels hade det hänt väldigt mycket i mitt privata liv. Det hade varit nya spännande uppdrag med ett väldigt tungt ansvar under ett antal månader. Och sedan hela den här känslan av att landa som man också behöver göra när man har fått nya uppdrag oavsett om det är ett nytt jobb eller att man har tagit examen eller liknande. När man börjar liksom en nytt kapitel i ens liv så behöver man också stanna upp och analysera och landa. Det behöver ju även jag. Och det vet jag att jag var väldigt, väldigt trött den jul och nyår. För det var så mycket att ta in och mycket att bearbeta. Och sen när man kom tillbaka i januari, då var det som att nej, men nu har pusselbitarna fallit på plats. Nu kör vi. Den känslan kommer jag ihåg så himla tydligt.
Och nu får vi lyssna in en annan väldigt spännande historia med Carl Pei som är den här doldisen som åkte till Kina och startade upp ett av världens största mobiltelefonföretag, OnePlus. Och här får vi höra hans entreprenörskap redan som liten till där den är idag. Också en sjukt spännande resa.
Vi hade en lärare i sexan som jobbade på IBM innan. Och han lärde oss HTML, hur man liksom gör sajter och liksom gratis webbhosting. Och så här subdomain names och sånt. Så att det blev ganska roligt, för mig i alla fall. Så jag började göra olika hemsidor. Jag hade min första sajt handlade om Pokémon. Jag tror andra sajten handlade om Dragon Ball. Så att, efter ett tag så liksom fick jag en bra känsla. Så jag kunde driva ganska mycket trafik till mina sajter. Och sen började jag sälja reklam och så. Så att, det var så det började. När jag var 12 i sexan.
Och vad var nästa steg efter det? Du byggde de här sajterna. Du sålde in reklam på dem också.
Sålde lite reklam.
Hur gjorde du då?
Det är väl olika för olika sajter, men när jag var yngre så var det folk som kom till mig. Ja, men vi tycker om det här och vi vill köpa en banner, typ. Och efter ett tag så kom det här med Google, vad heter det, AdSense. Där man kunde använda Googles nätverk, så Google sålde all reklam och så fick de en cut, så fick man en cut. Så bättre användning av trafiken liksom. Så man behöver inte sälja själv.
Så du började tjäna pengar som 12-åringar då?
Pengarna började väl komma när jag var kanske 14. Det var inte stora pengar. Det var typ några tusen lappar i månaden. Men det var bra för man kunde köpa, vad heter det, snacks på rasterna i skolan.
Men sen så gjorde du världens största sajt för nedladdningar av backupkopior.
Det var ganska stort då. Jag var 14 år.
Hur funkar den?
Vad gjorde sajten? Det var liksom, vi hade några uploaders. Varje uploader hade en egen sajt inom vår sajt. Där de kunde lägga upp all innehåll de ville. Men så fanns det en disclaimer att du måste äga den här saken. Eller, det kan vara ett spel, det kan vara en film. För att kunna ladda ner.
Vad hette den?
Hette Rebelwares.
Var det lite grann som någon sån här Kazaa och de här?
Ja, det var efter Kazaa innan Torrent. Det var då liksom Wares var populärt ett tag.
Nej, det känns ju verkligen som att du har gjort en jäkla sjukresa. Började väldigt tidigt med saker som inte många 7-6-åringar gör och 12-åringar och även 14-åringar.
Det är liksom, allting hänger egentligen ihop, men man ser ju inte att det hänger ihop när man var liten. För de här sakerna har ju lärt mig att liksom marknadsföring och liksom vad konsumenten vill ha, lyssna på feedback, hur man har liksom ett team. Vi hade ju ett team också då. Så ibland, speciellt i början av min karriär, när jag började söka riktiga jobb, under en arbetsintervju så kunde folk fråga, men vad har du för erfarenhet? Så hade jag ingenting på pappret. Så sa jag inget, liksom. Men egentligen så hänger allting ihop. Man lär sig av allting man gör.
Christer Björkman, som är ytterst ansvarig för Melodifestivalen och har en fantastisk egen musikkarriär. Ja, men hur började hans resa då? Det får vi lyssna på nu.
Det var ju sådär en kompisgängsgrej. Att, för jag sjöng ju alltid Melodifestivals låtar på alla fester. Och det var en grej att när man hade fått några glas i sig så var det alltid någon som skrek liksom, vem kom 3-75? Och så började jag sjunga. Och på en skidresa i Verbier tror jag vi var, så sitter vi runt ett middagsbord ute på en krog och så börjar jag och ställer mig på en stol och så skrålar jag och sjunger. Och då är det så här, då Uggla han bara så här, orkar inte med människan. Kan inte någon få tyst på honom? Och då säger ju Thomas då att det finns ju ett sätt som troligtvis skulle funka och det är att få med honom i tävlingen. För då lär han ju inte kunna med och göra så här. Och då blev det en grej att alla runt bordet sa, men bra, jag gör en turné, jag fixar skivomslag, jag gör det. Och så skulle det här hända. Och sen tog det 2 år. Och då hade även Niklas Strömstedt kommit med i den här grejen. Och så var det ju då Niklas som lyckades få med en låt som jag sen sjöng. Och det blev faktiskt bättre. Jag har blivit lite friskare med åren. Jag har slutat att lära mig alla låtar. Jag har slutat att lära mig alla placeringar. Jag lämnar, när ett år är klart, då lägger jag det bakom mig och sen är det borta. Och idag har jag absolut ingen koll alls på var folk kom eller vilka placeringar eller vilket år. Jag är helt bortkollrad. Men jag konstaterar också att det var, när man räknar efter 19 år gånger 32 först och sen 28 låtar. Det är väl typ, jag har ställt typ 570 låtar på scen. Så att det börjar bli svårt att hålla reda på dem.
Ja, jag förstår det.
Är du sugen på att bli journalist? Ja, men då ska du lyssna på det här. Carolina Neurath, en av Sveriges absolut främsta journalister. Hur började hon resa och hur tog hon fram sig? Och också här, vikten av att kanske krydda lite grann och våga ta för sig.
Alltså, i grunden handlar det om att jag gillade att skriva, men också att sen är jag också väldigt nyfiken som person. Så det handlar väl om, det var väl grunden till att jag började med journalistik. Sen så är jag också väldigt intresserad av ekonomi. Alltså, dels så började det handla med aktier när jag var ganska ung och tyckte det var jätteroligt. Också för att jag hade en hel del tur och då tyckte man att det blev väldigt kul. Så fasiken var lätt att bara tjäna pengar på det här för att man hade några bra aktieaffärer. Och sen så köpte jag bostad tidigt också och då var jag också väldigt intresserad av räntan och vad som påverkar ränteutvecklingen. Jag menar, det är ju jättemycket olika omvärldsfaktorer som påverkar räntan. Så jag blev väldigt intresserad av ekonomi. Och så någonstans där under första året på journalistutbildningen så kom jag på att jag också ville bli ekonomijournalist. Och sen då så, jag pluggade två, jag gick på JMK som är journalistutbildningar, men jag tyckte att det var lite för långsamt, så då pluggade jag pop just samtidigt, för jag behövde ha, ja, plugga två utbildningar samtidigt för att det skulle gå lite snabbare, för att jag är så otålig människa. Och sen så fick jag då praktik på Dagens Industri, eller så här, jag skulle göra ett jobb om DI, eller bestämde mig för att göra ett jobb, skoljobb om dem, och sen så träffade jag redaktionschefen och pratade väldigt mycket med henne och så här, ja men ni behöver ingen praktikant i sommar och så. Hon bara, ja jag vet inte, skicka ett CV, och så skickade jag CV som jag kryddade något vansinnigt och skrev typ att jag var, ja men jag kommer inte ihåg vad jag skrev, jag skulle väl hitta det, men jag var väl typ aktieproffs och jag var... Jag hade skrivit jättemycket andra tidningar, för jag hade skrivit typ en insändare till Lidingö-tidningen, så hade jag typ skrivit den och du vet, kryddade jättemycket. Och sen så svarade hon, ja men det är jättebra, kan du komma typ i maj eller någonting? Och det var också så här, va? Skrev hon just det, att jag får komma och praktisera på Dagens Industri. Och sen så, så fick jag jobb, eller så i slut, och då skulle jag ju tillbaka till utbildningen sen egentligen på hösten. Men då så fick jag vikariat där. Och då stod jag inför det här valet. Så, ska jag gå tillbaka till utbildningen? Eller ska jag fortsätta? Och många tyckte ju såklart gå tillbaka till utbildningen. Men jag bara kände att nej, det som känns mest rätt nu, det är att bara fortsätta. Och det var ju tur också. För det var ju mitt under finanskrisen. Eller finanskrisen som började ju där. Den hösten sen 2008. Vilket gjorde att man lärde sig jättemycket när man jobbade. Och sen kom det ju lågkonjunktur. Så alla andra som gick ut ett halvt år senare. De fick jättesvårt att få jobb då. För då var det ju verkligen en, ja, kris. Så att någonstans visade det sig att det där valet var rätt. Faktiskt. Och just som journalist så de första... Det du behöver lära dig är ju... Ja, egentligen bara allt med olika regler och mig själva, det hur man skriver, det är ju någonting som du faktiskt kan lära dig själv bäst. Alltså, jag lärde mig mer under min praktik på DI än jag hade lärt mig under utbildningen.
Den här personen vi ska lyssna på nu, alltså jag är så otroligt imponerad. Erik Gatenholm, han är en av grundarna till bioteknikbolag där man kan printa ut kroppsdel, bland annat typ lever i celler. Sjukt häftigt. Cellink heter det. Och varje gång jag tänker på hans resa och hans historia så blir jag bara så här, wow, jag blir så otroligt, otroligt imponerad. Så nu får vi höra in den. Och det bolaget, jag tror att det är värt närmare 10 miljarder nu. På bara typ, kan det vara 3 år, 2 år? Ja, det är helt sjuk resa i alla fall. Det får du lyssna in nu.
Det började som ett biobläckbolag. Så det är ju världens första biobläckbolag då, det här spännande materialet, det vita, trevliga, goa, goiga materialet. Och det var min far som hade gjort en hel del forskning på Chalmers i 7-8 år. Han har utvecklat då ett biomaterial. Så han är biomaterialprofessor, forskar just inom det området. Och jag fick höra om det här via honom och då många av hans studenter som jobbar i hans labb, där de pratade om att det här materialet har en potential för man kan liksom växa celler i det. Och jag kom på besök till deras labb för att ta en titt liksom vad de jobbade med, och då hade de hade precis köpt en så här skitstor och dyr bioskrivare. Den var enorm. Alltså, riktigt fräck. Riktigt fräck grej. Det kostade $200,000. Och det var egentligen där jag såg att fan, det här är en marknad och en industri som jag känner att det här vill jag jobba med. This is the future. Det var liksom det här kommer bli framtiden.
Så du såg en dyr biobläckskrivare. Ja. Vad kostade den?
$200,000 ungefär.
Okej, så typ
2 miljoner
kronor någonstans. Och kände så här,
det här är fräckt.
This is my life.
Ja, men det är liksom framtiden. Liksom. Den här rörde sig och gjorde massa coola ljud. Och sen så skrev den ut en liten bit liksom, med det här bläcket och celler. Och så sa det här, liksom, nu har vi en mänsklig broskbit.
Nej, men det är ju coolt.
Oh my god, this is awesome! Ja. This is awesome! Ja. Men så mycket händer liksom på universitet. Att man tar aldrig saker fram till marknaden hela världen. Utan man utvecklar något nytt coolt och sen så säger man att det går vidare. Och jag kände, det här är, jag vill göra det här. Det här är, det finns en framtid rätt. Så jag sa till farsan att jag köper teknologin från dig. Rent av ut. Och så startade jag ett bolag. Och så vill jag driva det här. Så han sålde det till mig. Och så lanserade jag då första biobläcket. Första standardiserade biobläcket. Och sen så var det egentligen alltså marknadsföringstänk. Alltså att hitta en nisch i världen där man kan vara först eller ensam. Det är ju det ganska bra med tid och first mover advantage att utveckla bolaget. Så det var så vi började. Och sen så såg jag också såklart att alltså, när vi lanserade det här första biobläcket då, slängde upp en snygg webbshop och så skrev vi liksom en patron för $99. Så var det som en 3 milliliters patron eller 5 patroner för jag tror $499. Och så sa vi såklart då att en patron är sold out. Du måste köpa 5. Så kom någon och köpte första kvällen. Alltså första kvällen då vi lanserade det här, så fick vi en beställning från University of Michigan. Inte ens Sverige, det var liksom University of Michigan kommer och köper 5 patroner. Och det var ju liksom en känsla, ett certifikat liksom, där det finns en potential där. Börja utveckla, liksom kör stenhårt. Ganska snabbt började vi lista ut att det som höll oss tillbaka egentligen var faktiskt priset på maskinerna.
Okej, okay. Det var för dyrt med, så att ni hade gett, det här är som ganska billiga patroner.
Relativt. Vi hade bra marginaler. Så vi...
Det kostade $99 styck, eller?
Ja, $99 typ styck. Och det är 700 spänn. Rätt billigt att producera.
Hur mycket kan man trycka ut då? Kan man printa ut en fot, eller?
Nej. Det är liksom en... Det är 48 små broskbitar, liksom. Det är ungefär det vad du behöver om du ska göra en väldigt liten studie.
Okej.
Okay. Men maskinerna kostar ju då som sagt 2 miljoner kronor.
Ja, det, den
liksom,
är
vem har råd med det? Så tänk dig universitet i Indien som ska jobba på detta. Tänk att någon i Indien sitter och tänker, men jag tror att jag har en ny lösning på en viss cancer. Mm. Och jag vill testa detta på mänskliga vävnader, eller jag vill testa detta på mänskliga celler i en ny struktur. Då ska de alltså gå och köpa en skrivare för 2 miljoner kronor för att ens komma in i det här området.
Då missar man ju extremt mycket kunskap.
Absolut. Så där kände vi måste demokratisera den här industrin. Vi måste göra det möjligt för alla i hela världen att ha en skrivare på sin labbänk. Så då tog vi fram en jättekostnadseffektiv och en jättelätt att använda skrivare. Och den lanserade vi då för $4,999. Så precis under $5,000 märket. Alltså liksom. Och tanken bakom det var ju kreditkort. Så professorer och forskare, de har en kreditkortlimit på $5,000. Så om det är $1 lägre så kan de faktiskt köpa dem med kreditkort utan att behöva få godkännande från olika avdelningar.
En levande legend som var med i Framgångspodden var Håkan Land, som är färggrafikens fader. Otroligt smart person. Nu får vi lyssna in hans resa här.
Det var faktiskt så att när jag var på FOA under den tiden så hade de ett samarbete med Stockholms universitet. Så jag hade ett rum på Stockholms universitet och ett rum på FOA. Så antingen var jag på FOA eller också var jag på universitetet på grund av de här samarbetsprojekten. Och på universitetet där hade jag väldigt mycket kontakter med någon som höll på med geofysik. Och då fanns ett behov av att visa grafik, seismiska profiler. Och det fanns inga grafikkort som man kunde visa färggrafik. Det var alltså på 70-talet där. Färg-TV:n hade just kommit. Och det var ju en alldeles uppenbar självklarhet att det skulle bli färggrafik. Det tillför så mycket. Och så jag tog upp det här på FOA och de hade ett intresse för ett avbildningssystem, hydroakustiskt avbildningssystem. Och då sa man att då skulle man kunna använda färggrafik som är extremt snabb, som kan visa rörliga bilder. Ja, det vore intressant, sa de. Så nu hade jag två som var intresserade, Stockholms universitet och FOA. Så då fick jag ett uppdrag att försöka göra någonting. Och då gjorde jag en grafikprocessor, vilket i princip är ett grafikkort. Där lade in beräkningskapacitet i hårdvaran som gjorde att man kunde visa rörliga bilder i färg. Och på den här tiden så var det ju faktiskt så att det fanns inte stora halvledarminnen. Det största som man kunde få tag på då, det var 16 kilobit. Så det blev en förfärlig massa kretsar. Och de var inte kommersiellt tillgängliga. Så att jag lyckades få dem genom kontakter med Texas Instruments. Lyckades jag få minneskretsar. Och sen designade jag då en grafikprocessor. Och den användes då av både FOA och Stockholms universitet. Och jag hade gjort den där med ett uppdrag som jag förfogade över. Vilket gjorde att jag också kunde söka patent på det. Med FOAs goda minne. De sa, vi kommer inte publicera någonting innan du har lagt in din patentansökan. Så det gjorde jag och den lades in 1979. Och sen visades den här på olika ställen över grafikprocessorn.
Många säger ju att vi är en IT-bubbla just nu och 2000 var den första riktiga IT-bubblan. Och här får vi lyssna på Johan Stahl von Holstein som var en av dem som startade upp företag som ganska snabbt blev mångmiljardvärderade. Och sen som när IT-bubblan kom så rasade allting. Men det intressanta är hur startade allting? Hur lyckades han med att göra det han gjorde? Det får vi lyssna på här.
Det är jag otroligt glad över. Men också lite så här, jag har en väldigt tudelad situation. Saker var så här, jag hade alltså inte allmän behörighet för att gå på ekonomlinjen. Och jag fick ett halvår på mig att läsa upp min matematik från en tvåa till en trea. Och klarade inte av det. Inte på grund att jag inte klarade ut. Jag var fortfarande inte mogen nog. Och inte alltså jag kunde inte koncentrera mig. Jag hade andra saker som var roligare. Och det var så fruktansvärt tråkigt att bara läsa ren matematik. Så jag skaffade ena intyget efter det andra. Jag fuskade hit och jag fuskade dit. Och så gick jag upp 10 gånger på antagningsenheten på 5 dagar med blommor och chokladkartonger. Och på fredag eftermiddagen så säger de där i receptionen att ja, det är lika bra vi skriver in det, annars blir vi aldrig av med dig. Och då finns det ett par sådana här livsregler som jag försöker lära mina barn och som alla när jag föreläser. Det är liksom, den som gapar efter mycket får ofta hela stycket. Så om du verkligen vill ha någonting, take it. Never take no for an answer. Det är liksom, därför att det är ingen som skulle tackat mig för att jag skulle ha sagt att nej, jag kunde inte komma in, så jag fick inte. Och sen finns det någon som säger så här, men Johan, du petade ju faktiskt ut någon som faktiskt hade rätt att gå där, som hade klarat alla grejerna. Ja, tough shit. Hade den personen kämpat lika hårt så kanske de hade tagit in en extra. Jag vet inte. Men, och det gör ju så här, va? Då kan man säga, ja men jag fuskade ju. Är det okej att fuska? Ska jag lära mina barn att det är klart att du ska fuska? Det viktiga är att du har bra betyg så du kommer in. Så har fusklappar på proven? Nej, självklart inte. Självklart ska man inte dopa sig. Självklart ska man se till att lära sig att kunna. Men självklart, med tanke på resultatet av att jag gick ut ekonomlinjen med 75% VG och har skapat 1000 arbetstillfällen och rest miljarder riskkapital till olika svenska bolag, mesta utomlandsfond. Självklart var det rätt att jag fick gå ekonomlinjen. Så kanske ska man ha helt andra intagningsgrunder än att bara titta på betyg. Och kanske ska det vara så att man ska kunna ha fler. För hade vi kunnat ha 4, 5, 10, 15 personer till utan att på något vis förstöra utbildningskvaliteten på ekonomlinjen? Självklart. Jag har inte märkt som vi hade varit 15 till. Utan jag tror inte på rigorösa bestämmelser. Jag tror på liksom lite luddigt så här. Folk ska inte behöva fuska för att komma in. Utan man ska ha andra, fler antagningsvariabler. Och det viktiga är inte att man kan matematik, utan när man kan det, utan att man kan det. Jag hade ju ändå VG på kostnadintäktsanalys och nationalekonomi, makro- och mikrotillämpningarna och så vidare. Så att jag bevisade ju att jag hade rätt att vara där.
Ja, verkligen. Jag själv fuskade ganska mycket när jag var yngre. Alltså det är ju vad street smart också, att fuska snyggt.
Fast jag hör vad du säger, men jag fuskar aldrig. Jag spelar Word Feud eller Quiz Camp. Jag har aldrig fått mig för att fuska. Medan jag har en av mina bästa vänner säger så här, jag fuskar direkt, jag fuskar alltid, vad jag än gör. Det handlar ju ändå om att vinna. Och jag blir så här, men Och sen så finns det en sån här underbar historia, jag vet inte om den är sann, men vad heter han, Max, som Lederhosen, som var vd för McDonald's, eller har spelat golf med, om det var en ekonomichef eller något sånt där, som hade fuskat, och sparkat honom direkt. Man kan ju inte ha någon som fuskar. Så att, nej, jag tycker inte man ska fuska. Om man måste fuska för att du får det man verkligen vill ha, ja, liksom, så bet jag. Hur svarar man på en sån fråga? Jag vet inte.
Jag förstår.
Och jag fuskade mig själv i med ekonomlinjen, så att...
Johan Waller är också en fantastiskt duktig entreprenör som med sina vänner startar upp ett företag som heter Centigo. Ja, nu har det växt enormt stort. Omsätter väl runt 600 miljoner och vinstar 100 miljoner. Nu får vi lyssna på deras start.
Vi startade 2002, var tre. Och i efterhand så inser jag att vi var nog rätt traumatiserade. För att vi hade jobbat ett antal år på ett antal år på en stor amerikansk firma som var superhierarkisk, där chefen bestämde allt. Och sen hade vi alla tre gått vidare till ett annat företag, ett litet entreprenöriellt företag som växte och blommade och närmast exploderade där i slutet på 90-talet. Gick på börsen och sen totalkraschade med dotcom-kraschen. Så efter det så hade vi ju lärt oss otroligt mycket, och kanske framförallt hur vi inte ville ha det.
Okej, men ni startade det där då, men vad gjorde ni, hur kom ni på idén? Hur gjorde ni?
Ja, en sak var ju att när man gick på AV på fredagar så träffade man ju kompisarna, och det inser man att de flesta som verkade framgångsrika, de snackade i stort sett bara om hur jävla tråkigt det var att jobba, hur dålig chefen var. Och då tänkte i varje fall jag att är det så där livet ska vara? Ska man ha tråkigt hela veckan, 40 timmar i veckan, och ska livet handla om helgerna? Det är ju inte okej att lägga så mycket tid på jobbet. Så vi började drömma om att skapa en arbetsplats som faktiskt skulle ge oss värde, ge oss mening, och där vi skulle vilja jobba för livet. Vi gick så långt så att vi skrev upp alla tänkbara arbetsgivare som vi på en tavla. Och så gick vi fram en och en och strök dem och sa varför vi inte ville jobba där. Till slut så var det inget företag och ingen organisation kvar. Och då sa vi, vore det inte väldigt coolt om det fanns ett företag där som man faktiskt ville jobba på? För då skulle vi kunna jobba där. Och då sa vi att det företaget ska vi försöka skapa. Och det blev början på drömmen, kan man säga. Och också fokuset på människan och arbetsplatsen.
För av alla de här anledningarna ni gick upp på den här whiteboarden och bara kryssade bort det ena efter andra, vad var så här, huvudanledningarna som gjorde att ni inte ville jobba där eller kom fram till det?
Ja, en del var ju det här att de är så hierarkiska så att om chefen bestämmer allt, så känner man att man upplever ju ofta sig själv som en robot i sådana företag som bara utför någonting som man kanske till och med vet går att göra bättre, men man gör inte bättre, utan man gör det bara som man blir tillsagd. Och det är ju ett otroligt tråkigt tillvaro. Och så kanske man bara ägnar sig åt att tävla för att hoppa upp i den här hierarkin. Eller ser det som vi upplevde på slutet, för rörigt, kaosartat. Vi ville ha någon sorts ordning, men ändå liksom få ut det bästa av människan. Och så någon mening. Varför håller man på med det här? Vad leder allt det här till?
Och vad var det som ni bestämde er för när ni bestämde er för att starta eget då? Vad var det för grundstenar ni valde? Så att okej, det här ska vi ha.
Vi kom fram till att vi ville skapa ett företag som överlever oss. Och då satte vi en långsiktig strategi. Apropå en sak som gör oss lite konstig, det var en 100-årsstrategi. Det är för att alla ska fatta att det här ska överleva oss.
Och med stor sannolikhet så finns ju inte ni tre grundare är kvar.
Nej, och det fattar också alla anställda att de inte heller finns kvar. Och vi säger att det är 100 år från idag. Så det är egentligen ett mindset. Vi ska tänka 100 år och vi ska tänka nu. Ja, det är 100 år från varje dag. Så att man ska tänka nu, här och nu, men också 100 år framåt samtidigt. Då tror jag man tänker rätt.
Varför det då? Man går på 100-årsstrategin. Vad är det den gör för något?
Jo, ja, för det första så är jag övertygad om att världen går fortare och fortare. Så tänker du 100 år framåt idag så är det nog i verkligheten 10 år.
Förstår.
Och de flesta företag idag är alldeles för kortsiktiga. Och det gör att man ägnar stora delar av, eller egentligen den mesta tiden, åt kortsiktiga problem. Inte åt de långsiktiga. Då går man fel långsiktigt. Man bygger inte för framtiden. Om du frågade hur vi tänkte. Och då var det så här att vi bestämde oss väldigt tidigt. Eller vi var väldigt snabbt överens om att ingen ville ha en sån där sträng chef. Så ingen accepterade egentligen att någon annan blev vd. Och då bestämde vi att ingen skulle få bli vd. Och det tyckte ju såklart många var ett jättekonstigt beslut. Det där kommer aldrig funka när det blir 10, kommer det aldrig funka när det blir 50, kommer det aldrig funka när det är 100. Det går inte, man måste ha en chef, eller när det blir lågkonjunktur. Men det var nog det bästa beslut vi har tagit, för det tvingade oss att utveckla demokratiska strukturer. Hur involverar och engagerar man många? Hur tar man beslut i ett företag där inte en person är chefen? Och sen gjorde vi en annan sak. Vi sa att det viktigaste för oss är att locka till oss de allra, allra bästa talangerna. Och då, eftersom vi då tyckte att vi hade blivit för styrda tidigare, så ville vi inte styra dem för mycket. Så vi bestämde oss för att inte ha någon affärsidé egentligen. Det vill säga att det är det här vi ska sälja till våra kunder. Utan vi sa att börja här. Om du tillhör de bästa och du vill jobba med oss, så får du sälja i princip det du vill. Och det kanske verkar rörigt, men vi sa också att vi behövde ha en gemensam vision, en dröm. Och då delar vi drömmen om den här arbetsplatsen. Så vi la väldigt mycket fokus på arbetsplatsen. Hur ska det vara? Hur ska det vara? Och samtidigt så satte vi en hög ambition. Vi bestämde oss för att bli superstora. Så vi bestämde oss för att vi ska bli 100. Vi till och med rista in det namnet. Cent på latin, 100.
Mm. 100 anställda?
Ja. Mm. Fast folk, när vi blev 150 sen, så undrar folk, vad ska vi göra nu då?
Vi heter Kilo istället snart. Kiligo.
Ja, eller 100 bolag eller 100 länder har vi skojat med.
Några som har en helt fantastisk historia är Said Esmalesade och Ashkan Poya, som har grundat Serendipity. Och det kom från att Said, som var Sveriges yngsta doktorand, han var under 30 år gammal. Han satt och experimenterade med ett glasmaterial, och sen så glömde han det i den här ugnen, och sen drog han iväg, och när han kom tillbaka, så av en händelse så råkade han ha tillverkat världens hårdaste glas. Ja, det födde det andra, och det födde det tredje, och det födde det fjärde, och nu får vi lyssna hur han har sett på starten på allt det här och hur allting började för honom.
Det var ett experiment som gick snett. Så,
som penicillinet ungefär?
Ja. Det är lite grann, det genomsyrar, tror jag, lite vår hela företagskulturen, och har kommit att bli det. Just det här med att serendipity betyder ju lyckosam slump. Det är om du håller på, du ska någonstans men du kommer inte dit, men du kommer någon helt annanstans, men det blir väldigt bra i alla fall. Och det är ju mycket förknippat med tur, säger många då, att ja, men vadå, ska man ha mycket tur? Och finns det Louis Pasteur lär ha sagt att turen kommer till den som förbereder sig för det. Så att man kan systematisera turen, om man vill kalla sig för det, kalla det. Så jag menar, Alexander Fleming, när han upptäckte penicillinet, det var ju bakterieodling, och så var det något svampangrepp
så drog han på semester och sen kom han tillbaka.
Exakt. Jag är helt övertygad om att det var andra forskare innan honom vars petriskål och bakterieodlingar hade dött av samma anledning. Men de uppmärksammade inte det på samma sätt som han gjorde det. Så att bara man har öppet sinne och man kan systematisera, så att man utsätts för serendipiteter. Och det var väl, ja, så jag snubblade över det här glasmaterialet.
Och det, jobbade du som forskare då?
Ja, exakt. Så jag forskade då materialkemi då. Så jag gjorde experiment vid höga temperaturer. Det var olika metaller jag använde som smältor för att lösa in kvävgas i det och göra nitrid och silikater.
Ja, men jag brukar göra det för helgen typ. Ja. Jag också hålla på med det.
Och så skulle det kylas väldigt långsamt, men så gick ugnen, den gick sönder så att det kyldes ner väldigt snabbt istället. Och då blev den här smältan det stelnade till glasmaterial. Och det är så man gör glas. Men jag hade inte någon, jag hade inte planerat att göra glas. Så att mitt experiment var, det hade inte funkat helt enkelt. Det var liksom förstört. Men så började jag efter ett tag börja fundera, men vad var det som har hänt här? Så började jag kolla på det här materialet, den här klumpen, och börja göra lite tester på det. Och så visade det sig att det var ett glasmaterial. Och det visade sig att det var extremt hårt. Och så småningom så upptäckte jag att det fanns inget annat glasmaterial i världen som var lika hårt som det här. Så det blev startskottet. Jag ringde Ashken.
Det är typ lika hårt som diamant, va, eller?
Nej, det är det inte. Det är långt ifrån. Men det har brytningsindex, som diamant ungefär. Så det var, ja. Så att det var många olika egenskaper som var väldigt intressant. Och jag tyckte det var intressant också att det hade liksom öppnat upp ett område som, ja, så jag kunde ta fram nya material och så. Så jag ringde Ashkan och så kom Ashkan. Du var i Tyskland då. Koblenz. Och så kom Ashkan och så satte vi igång. Och det, ja, och det blev Diamorph, det första bolaget som omsätter nu närmare 500 miljoner kronor.
Nästa person vi ska lyssna in är också en levande legend som jag har levt med musiken egentligen hela min ungdom. Och det är Thomas De Leva, som bland annat gjort den här låten med den här Fiskarna simmar i haven och massor av andra. Och vissa av er sitter bara, vad fan är det här? Ja, men han har kämpat och han har också en riktigt fantastisk historia. Nu lyssnar vi in Thomas De Leva.
Jag ringde på olika annonser. Så jag tror jag köpte, jag vet inte, på den tiden
Gula tidningen.
Ja, typ någon sån tidning som fanns på den tiden. Så ringde jag på annonser och så fick jag jobb som diskare. Och så flyttade jag till Stockholm för en av mina kompisar som var lite äldre, som han hade redan flyttat till Stockholm, så jag kunde bo inneboende i hans andrahandslägenhet. Så kunde jag flytta ner dit och börja jobba som diskare helt enkelt. Man måste börja där man är, eller hur? Man börjar från botten.
Var du duktig på diska?
Ja, det var jag faktiskt. Jag blev chef över diskarna efter ett par månader.
Grattis.
Ja, tack.
Det är bra jobbat.
Ja, det är fantastiskt, eller hur? Så jag har ju någonting jag kan falla tillbaks på här i livet. Ja, kanske. Jag kan alltid bli diskare.
Ja, precis. Chefspositionen kanske inte kan ta direkt.
Nej, det kan jag inte. Men jag kan börja diska igen. Det är aldrig för sent.
Men vad var det som gjorde då att du... att det gick bra där. Vad var ditt mindset liksom?
Jag är alltid väldigt fokuserad när jag gör saker, oavsett vad jag gör, om jag klipper gräsmattan eller om jag diskar eller om jag spelar musik eller mediterar. Så jag är väldigt fokuserad och jag är helt absorberad och inne i det jag gör. Och jag tror det var nog det som gjorde att tallrikarna blev skinande, blanka och fina.
Det är bra.
Ja.
Och sen så skickade du iväg också för att få ditt skivkontrakt.
Ja, jag skickade olika, på den tiden kallades det demotaper man spelade in. Det fanns något som hette kassett som var formatet då. När man inte gjorde skivor kunde man göra en kassett som man skickade. Ett kassettband, och då skickade jag runt olika kassettband. Och då var det ett skivbolag som hörde av sig och ville ha ett möte och...
Var det skivbolaget du signade med sen?
Jag signade med dem. Det var ett litet skivbolag. Det fanns många små skivbolag på den tiden. Det var en sån era inom svensk popmusik att det fanns många olika små skivbolag som gjorde mycket oberoende popmusik, men som ändå nådde ut ganska mycket över landet.
Och hur gick det då i början?
Dåligt. Ja. Det gick katastrofalt dåligt i början. Lätt att skratta åt det nu kanske.
Ja, nej, men det det går väl inte alltid jättebra i början.
Nej, jag tror inte.
Framförallt
det
inte musikindustrin, hur många låtar, om man kollar på alla artister, hur mycket låtar har inte de skrivit innan liksom första... Liksom,
men det tar tid, eller hur? Det måste ju också få ta tid ibland. Och
mogna lite.
Just musik måste ju också få mogna fram. Och idag är det ju så här, vi är van vid så här klimat att det är så här Idol och man gör lite auditions och så sjunger man lite covers på fredagkvällarna på tv och sen är man helt plötsligt artist. Men på den tiden fanns det ju inget sånt, utan då var det så här, det är upp till dig vad du gör. Och det finns inga skolor, det finns ingen... Det finns kanske ett skivbolag som vill ge ut din låt om den är tillräckligt bra i deras öron. Det var allt som fanns. Och det tar tid. Det tar tid att lära sig och det tar tid att utvecklas. Att jag tycker att, personligen så tycker jag att artist, det är inte så lätt. Alltså det tar några turnéer innan man egentligen kan säga jag är artist. Det är inte bara släppa ut en låt och stå på ett tv-program så är man artist. Utan det är någonting som man måste verka fram och man måste stå där och göra några dåliga konserter och fundera på varför det inte fungerar och varför de inte applåderar och varför de buar ut den. Men det är ju det som man föds till den artist man ska bli. För det är utifrån det som man mejslas fram. De hackar på en och skär i en och slår på en. Och till slut så blir man den där diamanten som man ska vara.
Nästa person vi får lyssna in, det är Therese Lindgren som är en av Sveriges största influencers. Största YouTuber, störst på Instagram, hon är bara störst överallt helt enkelt. Men hur började hennes resa? Vad var det hon gjorde och hur kom hon in på allting?
Jag var sjukskriven där i ett år på grund av mina panikattacker och depressioner som avlöste varandra. Och sen valde jag att börja plugga på distans för att jag inte kände att jag var redo att gå tillbaka till arbetslivet. Och då samtidigt som jag pluggade på distans, jag var ju hemma väldigt mycket då eftersom att jag bara pluggade hemma, så kollade jag mycket på YouTube och fann någon slags tröst i det, för att jag dels... Men det känns ju som att jag känner de tjejerna som jag kollar på varje dag på YouTube. Alltså för att jag vet hur deras pojkvänner ser ut och jag vet vad de gör på dagarna. Jag vet allting om dem. Så jag gillade den delen. Men sen så tyckte jag väldigt mycket om också att kolla på ytliga videos. Det fanns någonting i det som var väldigt skönt för mig att bara se videos som handlade om mascaror och läppstift. Och de var glittriga och det var härlig musik i videosen och sådär. Så då bestämde jag mig när jag började må bättre för att prova att göra en egen video. Och på den vägen är det.
Vad gjorde du för video då?
Då gjorde jag en video när jag bara sminkade mig.
Hur många tittare fick den?
Första videon kanske fick 200 stycken. Och det var ju jättemycket också. Det är ju mycket med 200 stycken visningar. Om man inte vet vilka det är. Jag har inte 200 vänner.
Nej. Alltså verkligen, det är så här, vilka är de där 200 som det dyker upp och sitter och tittar på mig liksom.
Men samtidigt så var det inte riktigt det som triggade mig, utan jag märkte ju när jag väl hade filmat den där videon, ja men det var ganska kul, men det absolut roligaste var ju att redigera videon. Jag tyckte att det var jätteroligt och satt superlänge, så därför bestämde jag mig för att göra en till video och sen så har jag fortsatt göra videos för att det är så kul att redigera dem.
Ja, men då började jag köra YouTube. Och när exploderade du där?
Jag tror att det fanns liksom aldrig riktigt någon dag som jag exploderade, utan jag växte organiskt och kontinuerligt ända från början. Alltså att för varje video så dubblerades antalet visningar. Jag hade dels ganska bra timing, för att just när jag började lägga ut mina videos, då fanns det inte riktigt några andra som gjorde videos på YouTube på det sättet. Utan det var ett helt annat beteende man hade på YouTube, att man prenumererade ju inte på kanaler och återbesökte en kanal.
Utan, vilket år är det här nu ungefär?
2013. Mm. Utan då så besökte man mest YouTube för att se en musikvideo, eller ifall man kollade på katter, klipp på katter, eller så sökte man efter någonting man ville se. Men det fanns inte så mycket användare här i Sverige som publicerade material liksom varje dag eller varje vecka. Så jag hade bra timing där och därför så började jag växa direkt egentligen. Och sen, ja, när blev jag stor? Alltså jag kände mig jättestor när jag hade fått 1000 prenumeranter. Eller första gången jag hade 1000 visningar på en video. Och ännu större när det var 10 000. Och sen det var 100 000. Och sen nu 500 000. Jag kommer ihåg, för mig så var det surrealistiskt första gången som någon kom fram och ville ta ett foto på stan. Så det var nog första gången som jag kände så här, oj, nu har jag blivit stor på YouTube.
Och vi avslutar den här podden med Per Holknekt som har startat miljardbolag, gått tillbaka och varit hemlös, kommit upp och startat igen och sen han flyger ner igen och startat runt 40 bolag och gått upp och ner i det här. Och nu får vi höra på hans historia, hur allt startade för honom.
Det kom också ur en liten slump faktiskt. Jag var ute och ritade på något plagg så där till en reklambyrå där jag jobbade som copywriter då. Och jag kallade in en tjej som skulle tolka mina verbaliserade bilder så att hon kunde få ner det i bläck och papper. Sen så tolkade hon mig så sjukt jävla snyggt, Karin. Alltså så fantastiskt galet, jag hatar ordet magiskt, så galet bra. Så att i det här lilla svaga ögonblicket av kreativ kärlek så friade jag till henne och sa, ska vi starta ett företag ihop? Och hon sa ju samma sak igen, är du fullkomligt jävla från vettet det här? Du är helt dum i huvudet, Per, men det är klart vi ska. Sådär, att hon vågar säga ja där. För hade Karin sagt till mig då, får jag tänka till imorgon, kul idé, får jag tänka till imorgon, så hade inte ordet Molly funnits idag. Så är det ju bara. För liksom förståndet sa ju nej, aldrig i livet. Det är sjukt dum idé. Och så körde vi och sen så gick det som det gick.
Ja, men hur gick det? Ni startade upp bolaget och ni hade inga investerare.
Nej, vi hade inga pengar överhuvudtaget. Det slog oss ju då. Sen så vi var ju tvungna att gå ut och äska pengar i riskkapitalistled. Eftersom nu var det tidigare då banker inte längre lånade ut utan säkerhet motsvarande investeringen. Så nej, men vi satt och bläddrade på Televerket i gula sidorna och hittade en massa namn och så där som vi tyckte vi kände igen. Och sen så kallade vi till möten och vi fick nej överallt. Vi fick nej i stort sett, jag tror ett dussin i rad i början. Så där. Och då gjorde vi det klassiska misstaget. Vi står och pekar på några jävla panor och tror att liksom folk ska gå igång på kartong istället för att sälja in mig och Karin som var magin i det här mötet. Så det gjorde vi då till investerare nummer 13, Christer Andersson. Erbjöd honom 30% av bolaget för 300 000 spänn. Och han liksom tyckte väl att idén var okej, inte mer, men han trodde som fan på mig och Karin. Och där small det ju, där sjöng det ju så in i helvete. Han gjorde en bra investering. Det gick ju väldigt, väldigt fort, det tog ju bara 5 år. Så var det börsnoterat. God affär.
Mm. Och hur var första marknadsföringen då för bolaget?
Ja, vi hade ju inga pengar igen. Jag gick till Christer och sa, nu måste vi liksom se till att det var ju en business-to-business-idé. Nu måste vi se till att folk känner till oss. Folk måste ju veta att vi finns. Så att jag måste ju få marknadsbudget. Och han liksom förde över 8000 spänn och sa, kör fullt ut.
8000 spänn?
Ja, ja. Han sa, kör fullt ut, nu matar vi. Och jag var så här, du menar inte allvar, 8000 spänn. Men det är så där, liten budget kräver stora tankar. Så jag satt ju liksom vred vatten ur hjärnan då för att hitta en idé i det där. Och då började jag tänka så här då. Vad i mitt liv har kommit åt mig i kommunikationsväg? Av all kommunikation jag har fått, vad har fått mig att köpa och agera? Mm. Och så kom jag ihåg historier bakåt. Så kom jag på då att jag hade någon som jobbade med handskriven kommunikation. Och jag vet att jag hade läst de här grejerna för att det var handskrivet. Och så då började vi jobba med handskrivna vykort och jag och Karin och skickade ut till butikerna. Och det var en veritabel superhomerun som var en teknik som, du vet, vi ska ju bli effektivare idag. Det här var ju då att bli lite sämre. Att ineffektivisera sig. Så att det här är ett typexempel på då att bli lite sämre. Och kampanjen kostade 6 500 spänn. Och vi fick 1500 kronor kvar. Och vi satt på stora prisutdelningar för guldlådan och så vidare för bästa kampanj. Och den har blivit utsedd av IHM till bästa varumärkeskampanj och så vidare. Så att, jag vet inte. Det är precis det här jag faktiskt menar med att vara lite sämre. Så.
Vara lite sämre så blir man lite bättre kanske.
Om inte annat så levererar du någonting som känns mer. För att folk noterar att på baksidan av de här vykorten så känner du att någon jävla skrivit så hårt med kulspetspennan att texten trycker igenom liksom. Och det här är ju coolt. Så att jag tror att alla är så jävla ivriga nu om att springa fortast. Så att alla springer ganska exakt lika fort. Och alla är ganska exakt lika förståndiga och exakt lika vetenskapliga. Och exakt likadant klädda. Så att det, liksom, det är wide open för en liten, liten avvikelse. Titta på Håkan Hellström. Han fyller Ullevi för att han inte kan sjunga. Han är lite, lite sämre.
Han är lite, lite sämre.
Men det känns. Fram Gang Spotty with Alexander Trelleros.
Visst var det fantastiska insikter man fick av det här avsnittet, och man blir så taggad på att bara starta igång grejer och göra saker och bara komma vidare. Ja, sjukt, sjukt bra. Jag vill tacka alla gäster som var med. Jag vill tacka för dig som lyssnar. Och så att du gillar det här, får du supergärna ge någonting tillbaka. Och det du kan göra som jag blir jätteglad över, det är att skriva någon positiv kommentar på iTunes. Rösta upp det 5 stjärnor om du tycker det. Det hade varit helt magiskt. Och glöm inte också, det är så att är du intresserad av, eller ja, men du kanske jobbar väldigt mycket hemma, gå in på ajprodukter.se, beställ en bra stol eller ett bra bord, eller har ett företag, eller du märker nu att jag är ännu mer hemma. Du får nu 15% rabatt nu om du anger koden Alex. Gå in på ajprodukter.se, ange koden Alex, så får du 15% rabatt. Helt oslagbart. Det jag sitter på både hemma och på kontoret, det är från AJ-produkter. Jag kan göra så här, jag lägger också in en länk till den stolen som jag använder och tycker är absolut bäst. Ja, stort tack för att du lyssnade och ha en fantastisk vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.